Flygvapnet är kanske den gren inom försvarsmakten som i modern tid tänt på gränserna mest.
Det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske utmanat ärkefienden i Ryssland.
Det svenska flygvapnet fyller 100 år och det har en dramatisk historia.
Det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet.
Och det finns stora utmaningar som flygvapnet måste ta sig an för att överleva i längden.
Det handlar ju ofta om att bli bättre än vad någon annan är på att bedriva luftoperativ kontroll.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och utmaningarna för Sveriges försvar.
Idag om flygvapnets stormiga historia och utmanande framtid. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Sylvia Dahlén.
Arne Wilhelm Norling samåker varje dag till flygflottiljen på Såtenäs utanför Lidköping med de andra stridsflygarna. När kamraterna är på väg att plocka upp honom stannar han till i trappan på vägen ut och ropar till sin fru Marianne. Hon ska till frisören.
Du är väl hemma när jag kommer? På lunchen? Ja, men jag är hemma på lunchen, sa jag.
Den där morgonen den 1 juni 1965 är sista gången Marianne ser sin man i livet.
Och så tog han något steg igen och så vände han sig upp. Lovar du det, ropan? Ja, jag är hemma på lunchen.
Några timmar senare störtar ett Lansenplan i Vänern under lågflygning. Varken Arne som är navigatör eller piloten hinner skjuta ut sig. I haverirapporten står det krasst. Total haveri.
När vi beställer flygplan så räknar vi med ett visst antal haverier. Och det är det antalet som nu har överskridits.
När man pratar om flygvapnets 100-åriga historia så är det lätt att fastna vid just det här med alla de döda. Över 600 besättningsmän dör i olyckor mellan åren 1946 och 1991.
Och under vissa perioder på 50- och 60-talet dör mer än en svensk stridsflygare varje månad, trots att det är fredstid i Sverige.
Skrämmande siffror.
Huvudsakligen så berodde nog det på det allvar vi kände inför det hot som Sverige stod inför på den tiden.
När svenska piloter övade skulle de flyga som om det vore krig, i hög fart, på låg höjd och helst i mörker. Fredrik Syskind är före detta stridspilot inom flygvapnet.
Vi flög farligt i någon mån då, eftersom vi ville utmana och prestera absolut på gränsen av vad vi kunde för att utmana motståndaren och ha en tröskeleffekt. Och det var väl det som ledde till att vi hade så pass mycket haverier som vi hade.
Det var alltså ett så allvarligt läge under det kalla kriget att svenska staten var beredd att offra piloter under övning för att de skulle bli så bra som möjligt på att försvara landet.
Men efter 45 år av det här så bestämmer sig flygvapnet för att tagga ner. Och det blir extremt åt andra hållet istället.
Fyra små ryska jaktplan eskorterar två ryska bombplan. Siktet är inställt på Sverige. De har två måltavlor. Försvarets radioanstalt på Lovön i Mälaren och ett flygfält i Småland. De kommer närmare och närmare utan att det svenska försvaret gör något. Bara ett par mil från gränsen gör de en gir och vänder tillbaka. Det är bara en övning, men ändå en allvarlig händelse.
Det här har vi tagit upp tidigare i Gräns, ryska påsken 2013, när Ryssland tillät simulera en attack mot Sverige utan att ett enda plan kom upp i luften.
Det är lätt att få upp den här bilden framför sig, hur svenska piloter sitter och dricker snaps och njuter av att alla har fått ledigt över påsken. Och så börjar det trilla in meddelanden i mobilerna från kollegorna. Ryssen är på väg.
Jobbigt läge. Det här, vi vet ju inte hur det gick till. Det kanske
Nej,
inte var så här riktigt.
Nej, antagligen inte så.
Men, men ändå ett lågvattenmärke för det svenska flygvapnet får man ju säga, helt klart.
Ja, men det är också här det vänder. Och nu 13 år efter ryska påsken så börjar man märka förändringen.
om man ska förenkla lite, så i princip så kan man väl säga att vi byter ut i stort sett alla flygsystem som vi har i flygvapnet.
Det stora är väl att flygvapnet fick sina första JAS Gripen E förra året.
Mm, jag var där vid överlämningen. Pompa och ståt var det på Såtenäs, kan jag säga.
Ja, och man har ju även köpt nya transportflygplan och nya radarspaningsflygplan och... Hjälp mig.
Har vi köpt? Nya stadsflyg har man köpt också.
Just det. Och nya skolflyg att lära upp nya piloter med. Plus att man ska köpa nya helikoptrar.
Mm. Allt är inte på plats, men det är en rejäl upprustning nu alltså, jämfört med den här pinsamma påskhelgen 2013, helt klart.
Ja, man kan alltså fira 100 med stil.
Ja, precis. Jajamän. Det blir en 100 års nyekipering.
Fredrik Syskin flög Viggen på 90-talet och senare Gripen under 00-talet. Numera är han planeringschef och en av de högst ansvariga att leda flygvapnet in i framtiden. Och precis som i resten av Försvarsmakten så lägger flygvapnet enorma summor på den här upprustningen. Men det är lätt att satsa på fel grejer när teknikutvecklingen går så oerhört fort.
Det kommer definitivt förändras, och hur? Det vet vi inte, men vi vet att vi måste göra vårt yttersta för att fortsatt utmana.
Den 13 juni 1952 flyger ett svenskt plan av typen DC-3 några mil öster om Gotland. Besättningen är 8 man stor och kommer från flygvapnet och försvarets radioanstalt. Deras uppgift är att snappa upp radarsignaler, en viktig pusselbit Sverige behöver för att förstå vad grannen i öst kan göra. Men det uppskattas inte av Sovjetunionen.
Sovjetunionen startade 2 stycken MiG-15 från en bas i Estland som anföll och sköt ner DC-3.
Spaningarna efter det utanför Gotland försvunna flygplanet har pågått utan avbrott i över 1 dygn och pågår alltjämt med oförminskad intensitet.
Det sägs att när dåvarande flygvapenchef Nordenskjöld fick reda på det här så hoppade han personligen in i ett flygplan och ledde en styrka med jaktflygplan.
Idag skulle jag säga att han fick spel.
Anders Anne Falke är tidigare officer i flygvapnet och har skrivit flera böcker om flygvapnet.
Han skulle minsann visa att här skjuter man till ner, här ger man sig inte på några svenska flygplan.
Det sägs att statsminister Tage Erlander också fick spel när han försökt få tag på flygvapenchefen och fick svaret att nej, han är tyvärr och anfaller Sovjetunionen.
Ja, det kan man ju faktiskt förstå att han blev lite irriterad.
Mm.
Kanske lite saltad historia.
Mm. Men det slutar inte här, för 3 dagar senare beskjuts ett nytt plan som är ute och söker den försvunna DC-3an. Den här gången är ett Catalina-plan som tvingas nödlanda i havet.
Mm. De här dagarna i juni, de är ju oerhört dramatiska om man tittar tillbaks i Sveriges historia. Är det inte så många mer dramatiska dagar i modern historia?
Det blev ju en diplomatisk kris, men Sverige eskalerade inte militärt och då hände inte mycket mer. Några decennier senare är det dags för flygvapnet att morra igen mot den ryska björnen, och då är hotnivån uppskruvad ytterligare ett snäpp.
Här 1981 på hösten så visar vi ju vapen mot en möjlig inkräktare, och det hade ju inte hänt sen finska vinterkriget faktiskt.
Vi har just fått ett meddelande om att en sovjetisk ubåt har gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Enligt försvarsstaben är ubåten skadad och läcker olja.
27 oktober 1981 går den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Flera ryska krigsskepp ligger precis på svenska gränsen några mil bort. Sverige gör sig redo för ett ryskt militärt fritagningsförsök.
Men enligt regeringsbeslut igår kväll så kommer de ryska fartygen inte att tillåtas att gå in på svenskt vatten och dra loss den ryska ubåten.
Håll gränsen var väl de där bevingade orden som dåvarande statsminister Torbjörn Fälldin sa i samband med det där.
Precis. Exakt vad det där egentligen innebär, håll gränsen. Ja, det är öppet för tolkning, men det var så här flygvapnet tolkade det.
4 stycken Viggen ifrån F6 i Karlsborg gjordes i ordning. 2 flygplan hade sprängbomber och 2 flygplan hade sjömålsrobotar. Det var väldigt tungt beväpnade.
Två av Viggenplanen flyger på låg höjd mot den ryska armadan med sina sprängbomber, väl synliga på ett sätt som inte kunde missförstås. Och de två andra planen låg en bit bort, redo att avfyra sina sjömålsrobotar om det skulle behövas.
De visade flaggen, som man säger, att vi är här. Vi kommer inte att acceptera att ni går över territorialvattengränsen. Det var en varning. Den man som ledde det här, divisionschefen på F6, han sa efteråt att det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet. Till och med kapitalinen inräknat.
Så den här händelsen är kanske det närmsta svenska flygvapnet varit att hamna i strid. I alla fall på svenskt territorium.
I en minneshall i Stockholm finns över 1000 namn uppskrivna på väggen. Namn på alla de som dött i tjänsten under flygvapnets 100-åriga historia.
Det gråts. Det ska jag ju säga. Att vi, när vi träffas, att vi håller om varandra och vi gråter lite sådär mellanåt.
Den 1 juni varje år hålls en ceremoni för att hedra och minnas. Och en av initiativtagarna är just Marianne som miste sin man Arne 1965.
Det är inte bara änkor. Det är ju barn. Det är ju döttrar, söner, barnbarn som är med. Och vi har ett behov.
Marianne Rutedal Härnblad, som hon heter idag, är här intervjuad i P4-dokumentären Det dödliga flygvapenexperimentet från 2023.
Den där dokumentären hittar du i Sveriges Radios app.
Mm. Den här minnesdagen, den är ju ganska ny. Den första hölls 2021. Mm. Och att det dröjde så länge, det kan ha berott på att det, ja, konstigt nog, under många år sågs som en del av jobbet att piloter dog. Det var inte så dramatiskt. Och ett exempel som är ganska talande, det är när Marianne minns tillbaka till våren 1965, några månader innan Arne dog. Då promenerade de på kyrkogården och såg en gravsten över en förolyckad stridspilot. Och på stenen så var det ett jaktflyg inristat.
Och då sa han, en sån där vill jag ha när jag ramlar ner. Ja, det kan du väl få, sa jag. Jag tyckte det var jättekonstigt att vi två unga människor, han har 21 år och jag skulle fylla 20 år i juli, bara gick ut och beställde en gravsten. Men jag har förstått det sen. Det var någonting som jag inte kan förklara. Så en sån har han.
Det brukar ju vara så i de flesta andra riskfyllda yrken att facket driver linjen, att man ska inte dö på jobbet. Men stridsflygare som Arne, de går istället och tänker på när de ska dö på jobbet.
Hemskt.
Dels så var det nog en kultur som man hade odlat efter andra världskriget om att utmana sig själv. Dels hade det nog att göra med det klientel vi rekryterade.
Så istället för att få människor att våga flyga fort så tog man de som redan gillade fart och spänning och risker. Och det här blev normen inom hela organisationen. Fredrik Syskin vid flygvapnet.
De förstärkte nog varandra, de förstärkte nog det risktagande vi utsatte oss för i den hotmiljö vi befann oss på den tiden.
Så den här kombinationen av högt risktagande hos enskilda piloter med att flygvapnet ville att piloterna skulle ta högre risker även på övning, det blev en dödlig cocktail. Men det fanns en faktor till som gjorde att många piloter dog.
Om det skedde ett haveri eller en incident med ett militärt flygplan, så kunde det bli straffbelagt för den som kunde anses vara skyldig till det här haveriet eller incidenten. Det kunde vara en tekniker som hade glömt en skruvmejsel eller flygplanen som då trassade till en rodelina. Eller piloten som gjorde ett felgrepp i luften. Det var straffbart.
Ja, inte så tillåtande miljö det här direkt.
Nej, det känns ju jättekonstigt. Alltså, om många vinner på att soppa saker under mattan så lär man sig nog inte så mycket av de misstagen.
Nej. Men redan i slutet på 60-talet så började man faktiskt inse det absurda i det här att kunna åtala någon för ett misstag. Och man började se över lagstiftningen. Och det här blir fröet som gör att flygvapnet påbörjar en kulturell förändring i hur man ser på utbildningen av piloter.
Det var grunden till ett nytt tänkande.
Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
Om vi får bort det här skambelagda, straffbelagda, det repressiva, så kan vi rädda både liv och materiel.
Men trots att flygvapnet fick sjukdomsinsikt så dröjde det ändå flera decennier innan man fick bukt med den höga dödligheten. Och det var kanske faktiskt först när kostnaden för alla förlorade plan blev för stor som man verkligen tog tag i problemet.
Framförallt så tror jag att vi gjorde en omsvängning under 80-talet när vi insåg det här, att vi måste förändra det här.
Fredrik Syskin, planeringschef på flygvapnet.
Den innebar egentligen starten på en stor kulturell resa där vi bejakade misstag, vi hjälpte varandra och delgav erfarenheter på ett prestigelöst sätt för att minska sannolikheten att begå liknande misstag.
Den 29 juni 1987 på 22 000 meters höjd flyger ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird i sovjetiska luftrum över Baltikum. Men planet är skyddat genom sin enorma höjd och extrema fart. Inget luftvärn eller jaktflyg i världen kan nå planet. Plötsligt exploderar den ena av de två motorerna. Spionplanet tappar snabbt höjd och farten minskar från 3000 km i timmen till 700. Nu är man ett lätt byte. De amerikanska piloterna bestämde sig för att svänga mot Sverige och Gotland. I Sovjetunionen ser man sin chans att komma åt spökplanet som varit en nagel i ögat så himla länge. Och man skickade ett par MiG-25er mot dem. Strax kan piloten Tom Vetri se två jaktflyg utanför sitt fönster.
First thought was... This could be it. We didn't know what the Soviets' intent could have been, but we knew it probably wasn't good.
Men det är inte sovjetiska MiG-25 man ser, utan svenska Viggenplan. Svenskarna eskorterar amerikanerna hela vägen ner till Danmark där de är i säkerhet. Det ingen visste vid det här tillfället var att de sovjetiska piloterna hade order att tvinga ner det amerikanska planet. Men de gjorde inget så länge de svenska planen var där.
The Russians or the Soviets had actually launched as many as 20 aircraft, hoping that the Viggens would have to pull off and we would be all alone. And I wouldn't be here today telling you this story, so.
Den här händelsen blev allmänt känd först 31 år senare, 2018, när de fyra svenska Viggenpiloterna hedrades med en amerikansk medalj.
Och det finns nog flera skäl till varför det tog så lång tid innan de fick medalj. Men ett är att Sverige var ju neutral på den tiden det här hände. Och att lägga sig i stormaktsspelet på det här sättet kunde av många ses som ett brott mot just neutraliteten, kanske.
Mm. Det var förvisso få inom det militära som faktiskt trodde att Sverige var neutrala, såklart. Men flygvapnet kan vara den militära gren som kanske utmanat den svenska alliansfriheten mest.
Och det har nog säkert att göra med hur luftmediet fungerar och hur pass de korta tidsförhållanden man har för att färdas från eget område till fiendens territorium, längs fiendens territorium och tillbaka. Vilket jag har lett till att det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske har utmanat ärkefienden Ryssland, eller på den tiden Sovjetunionen, med signalspaningsflygningar, med fotospaningsflygningar, med andra typer av uppdrag.
Idag är Sverige med i NATO och för flygvapnets del innebär det att man tittar bortom Sveriges gräns.
Ja, bland annat ingår man i NATOs air policing-uppdrag som innebär att svenska piloter och plan är stationerade i ett NATO-land och kan flyga upp snabbt om något händer.
Mm, Polen och Island har Sverige varit i bland annat, och här är ju lite av en mental omställning.
Så länge vi var alliansfria så var ju vår huvudsakliga hållning defensiv, alltså. Vi hade ett defensivt inriktat luftförsvar med vissa inslag av offensiva förmågor.
En stor del av flygvapnets tidigare roll, det har ju varit att hindra en invasion.
För kom det till exempel en sovjetisk flotta över Östersjön så skulle den förintas snabbt, och det här brukar kallas för ÖB:s klubba.
Precis, och fast man då gick till attack så var det ändå en defensiv hållning.
Ja, lite som då 1981 när U-137 gick på grund, när det gällde att hålla gränsen.
Men NATO då, de har ju en mer offensiv syn, och skulle det värsta ske så vill man ta kriget till fienden istället för att strida på hemmaplan.
Om man bedriver luftförsvar så kan man till exempel, man kan ju antingen se till att försöka skjuta ner inkommande attackflygplan eller kryssningsrobotar eller något som kommer till oss på vårt eget territorium. Eller så kan man ju se till att bekämpa de flygplan som levererar kryssningsrobotarna på baserna där de tankar, laddar och står.
Det är under första världskriget som man inser att flygplan kunde vara ett vapen. Men i Sverige så dröjer det fram till 1926 innan flygvapnet bildas. Och Sverige är fattigt, så den här nya vapengrenen lever en ganska tynande tillvaro. Fram till slutet av 30-talet då Sverige börjar se ett behov av att rusta upp och tycker det är värt att satsa pengar där. Och man beställer bland annat amerikanska och brittiska flygplan. Men då var det för sent.
Tyvärr visade sig att de andra länderna då som skulle leverera flygplanen, de behövde de själva.
Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
Så vi fick bara en bråkdel av de beställda flygplanen.
Den här insikten att Sverige är helt beroende av andra länder för att utveckla sitt flygvapen leder till att Saab föds och grunden läggs för att Sverige idag då är ett av få länder i världen som har förmågan att utveckla konkurrenskraftiga stridsflyg.
Men flygvapnet anno 2026, det har lite samma problem som flygvapnet 1939. Man måste växa, men det går inte så snabbt som man vill. Men ja, det slutar ju också likheterna, för nu är det helt andra saker som sätter käppar i hjulen. Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
Det kan ju vara lite talande i tider där man försöker öka sin operativa förmåga väldigt, väldigt snabbt på grund av omvärldsläget. Att det inte alltid är förmågan att köpa grejer som är gränssättande för hur duktiga vi blir, utan ofta är det vi människor som är begränsningen i det där.
Ju mer avancerade planen blir, desto längre tid tar det att utbilda piloter, och samma gäller ju all infrastruktur runt ett flygplan. En annan sak som är avgörande handlar om vilken teknik man ska satsa på.
Så hur bygger man en produkt som vågar säga att vi inte vet vad som komma skall, bara att vi måste klara av att förändra oss? Och det är Gripen E. Det är världens första digitaliserade flygplan.
Flygvapnet har ju precis fått den första leveransen av JAS 39 Gripen E, som är det flygplan som kommer försvara Sveriges luftrum för överskådlig framtid. Till utseendet så skiljer det inte särskilt mycket från tidigare JAS-versioner, men den stora USPen här som ofta lyfts fram med den nya Gripen E, det är ju att den är byggd för att enkelt kunna uppdatera systemet med den senaste tekniken och mjukvaran.
Och målet är väl att den ska vara evigt ung.
Vi har en unik arkitektur som medger att vi just gör anpassningar på ett enklare sätt än vad vi har kunnat med tidigare flygsystem och än vad många andra, eller än vad några andra tillverkare av flygplan kan göra. Så att, jag tror att vi egentligen är ganska väl rustade för att kunna göra anpassningar för framtiden med JAS 39.
Men redan om 2-3 år, då är ju tanken att riksdagen ska besluta om vilket stridsflyg som ska ersätta Gripen E när den går i pension om sådär 20-30 år. Frågor som nu bollas är om Saab ska utveckla eller om det ska ingå i någon form av samarbete med andra länder och vilken teknik man ska satsa på. Bemannat, obemannat.
Ja, det är ju jättestora frågor, men det är också 1000 frågor som ställs som nästan är omöjliga att svara på. Och samtidigt så har en helt ny dimension inom flygvapnet börjat växa på allvar.
3, 2, 1, ignition.
Så här såg det ut när Sveriges första egna militära satellit sändes upp från Kalifornien i USA den 16 augusti förra året.
Den här satelliten, det var ju bara ett test, men 2030 är tanken att Sveriges militär ska ha operativa satelliter i en bana runt jorden. Och att Sverige på allvar kliver in i rymden militärt, det gör att flygvapnets domän växer rejält.
I nuvarande planer så har vi inga planer på bemannade rymdfarkoster, men återigen, om vi ska fira 200 år som flygvapen, så så är det nog inte uteslutet att vi har förändrat hur spelfältet ser ut helt och hållet, som kanske gör att vi har bemannade saker i rymden. Det vågar jag inte säga om.
Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 23 juni.
Och vill du höra mer om utvecklingen av JAS Gripen och framtiden för flygvapnet, så ska du lyssna på vårt tidigare avsnitt som heter Ödesfrågan om de svenska stridsflygen. Finns i Sveriges Radios app.
Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.